Människans sinne kan höjas mot det gudomliga genom det materiella. Ljuset som strömmar genom färgat glas är en bild av den himmelska nåden.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psicotic.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum swoon.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Varför är glas genomskinligt? Den frågan fick jag en gång till ett Fråga Kvanthopp-avsnitt, men den rymdes inte med. Nå, här kommer svaret. Bättre sent än aldrig. Glas är, enkelt uttryckt, genomskinligt för att dess elektroner, till skillnad från de flesta andra material, inte inom citat bromsar synligt ljus. Ljus består av partiklar, så kallade fotoner. När de träffar ett material påverkar de det här materialets elektroner. Elektronerna de rör sig runt sin atomkärna i banor med olika energinivåer, så kallade skal. Om en ljuspartikel, en foton, har exakt den energi som krävs för att flytta en elektron mellan två energinivåer i materialet, kan elektronen ta upp energin i ljuspartikeln och hoppa till nästa nivå. Om fotonen innehåller för lite energi för en sån manöver, tja, då passerar den rakt igenom materialet. Både ultraviolett och infrarött ljus stoppas av glas, men fotonerna i synligt ljus innehåller inte tillräckligt mycket energi för att flytta elektronerna i glasets atomer, vilket gör att ljuset passerar oförändrat och når våra ögon. Så därför upplever vi att glas är genomskinligt. Och det här var ju bara en av de många, många intressanta saker som du inte visste att du ville veta om sand.
Huh?
Vadå sand? Du sa ju glas. Jo, men glas tillverkas av sand. Så glas blir liksom den naturliga uppföljaren till förra veckans avsnitt om betong. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Jag sitter här och försöker föreställa mig en värld utan glas. Fönstret som jag tittar ut genom just nu skulle ju inte existera då. Men det skulle inte mina glasögon heller, så jag skulle hur som helst inte se så värst mycket. Skärmen jag tittar på medan jag skriver det här skulle inte heller finnas. Glas, liksom betong, är ett så självklart material att vi nästan inte ser det nu längre förrän det spricker. Jo, förresten, jag skulle inte heller finnas utan glas. Hur det nu råkar sig så härstammar jag på mammas sida från tyska glasblåsare som flyttade till Småland på 1700-talet. Det är ingen slump att Småland blev Sveriges glasrike, för glas kräver inte bara sand och kemi, det kräver energi. Det gick åt enorma mängder energi för att hålla glashyttorna i Småland vid 1000 grader och mer. Men lyckligtvis så hade ju Småland massvis med energi i form av ved. Smålands stora skogar, du vet. Småland hade också sin gamla brukstradition. Under 1700- och 1800-talet låg järnbruk utspridda i landskapet. Där fanns redan vattenkraft, arbetskraft, transporter och en administrativ struktur. När järnhanteringen förändrades och vissa mindre bruk blev olönsamma öppnades en ny möjlighet att använda platsen och människorna till någonting helt annat. Glas. En av dem som blåste det glaset var min mormors farfars farfar. Missar jag någon generation däremellan? No, kanske, men hur som helst. Innan vi människor lärde oss att göra glas gjorde naturen det av gammal vana. Fast inte genom att blåsa. När lava kyls ner snabbt kan den bli obsidian. Vulkaniskt glas. Svart som brunbergslakrits mitt i vinternatten. Obsidian spricker på ett sätt som ger skrämmande vassa kanter. Stenålderns skalpeller. Och då menar jag det bokstavligen faktiskt. Det finns till och med moderna skalpeller som använder obsidian för extremt fina snitt eftersom sprickytan kan bli nästan atomskarp, klart vassare än stål. Och sen har vi glaset från himlen så att säga. Blixtar som slår ner i sand kan skapa smälta gångar av glas, fulguriter. Och meteoriter. Meteoriter som slår ner med en hiskelig energi kan förvandla hela öknar till glasfält. Apropå det, i Tutankhamons grav, där har jag varit. Där hittade man en gul skarabé i glas. Senare visade sig att materialet inte var gjort av människohänder alls. Det hade bildats vid ett uråldrigt meteoritnedslag i Saharaöknen för nästan 30 miljoner år sedan. Men den riktigt stora vändningen kommer när människan lär sig tillverka glas på riktigt. Det finns en klassisk skröna återgiven av Plinius den äldre. Fenisiska handelsmän lägger till vid en strand. De behöver stenar för att hålla grytan över elden. Och när de inte hittar några stenar tar de det som finns till hands. Klumpar av natronmineral. Soda alltså, ur fartygets last. Och i värmen från elden blandar sig sodan med sandens kiseldioxid och plötsligt rinner glas fram. Ja, det är en bra story, inget snack om saken. Men arkeologin har nog en annan syn på saken. Troligare än Plinius anekdot är att glaset föddes på botten av metallurgernas smältugnar. När bronsålderns metallurger och keramiker arbetar med sand, aska och hetta börjar små glasliknande klumpar bildas. Kanske det först var bara slagg, men någon måste ha plockat upp en sån där glänsande droppe och tänkt att det här är någonting annat. De tidigaste säkra spåren av glas tillverkat av människohänder är i form av små glaspärlor i Mesopotamien och Egypten, sådär 2500 till 2000 år före vår tideräkning. Glaset var ofta turkost eller blågrönt och sågs som en sorts konstgjord ädelsten. Som en parentes här förresten, de gamla egyptierna de hade inte fönsterglas. Deras glas var inte tillräckligt genomskinligt för sådant. Det var inte tillräckligt rent helt enkelt. Hur som helst, den inom citat industriella tillverkningen av glas inleddes under bronsåldern. Ett skeppsvrak utanför Turkiets kust, det så kallade Ulubrun-vraket från cirka 1300 före vår tideräkning, hade en last bestående av block av råglas i blått, turkost och lila. Halvfabrikat med andra ord. Någon gjorde glaset, någon annanstans skulle forma det. På den tiden var glas fortfarande elitprylar. Ingenting man drack ur och ingenting man tittade igenom. Det var små blåa pärlor, små parfymflaskor kanske och skimrande inläggningar i kungliga prydnader. Glaset var i första hand en konstgjord ädelsten, som sagt. Och sen kommer den sena bronsålderns kollaps runt 1200 före vår tideräkning. Det finns ett separat kvanthopp på det temat. Handelsnäten brister nu. Gamla hantverkartraditioner dör delvis ut. Men glaskonsten, den försvinner inte helt och hållet. Och nu kommer vi till det riktiga tekniksprånget. Glasblåsningen. Någon gång kring första århundradet före vår tideräkning, troligen på den syrisk-palestinska kusten, inser någon. Om du sätter en klump smält glas i ändan av ett metallrör och blåser, så kan du blåsa upp glaset som en ballong. Det låter busenkelt och det är det när man kan konsten. Jag har försökt faktiskt. Jag kunde inte. Eller tja, någonting blev det ju till slut. Men no jo, tillbaka till historien. Plötsligt går det att göra tunna ihåliga kärl på minuter istället för timmar. Fullkomligt revolutionerande. Nu kan en riktig industri byggas kring glaset. De som ser till att det tar fart på allvar är såklart romarna. De blir ju helt ifrån sig av iver över allt det här. Glas blir nu billigare och mycket vanligare. Flaskor, skålar, krus, you name it. Glas blir en sorts antik, inom citat, plast. Massproducerat, vardagligt. Det finns snart överallt. Och ungefär samtidigt dyker en annan stor sak upp. Klarare glas. Vanligt glas drar gärna åt grönt eftersom sanden ofta innehåller järnföroreningar. Men glasmakare i Alexandria lär sig att tillsätta manganföreningar som inom citat äter upp den gröna färgtonen. Romarna kallade det ungefär glasmakarens tvål. Det är först nu som fönster börjar bli en grej i finare byggnader. Inte stora panoramarutor ännu, snarare små paneler. Ibland lite grumliga och bubbliga. Men ändå, ljuset in, vädret ut. Ett exempel på romerskt glaskunnande är Lycurgos bägare från 300-talet, gjord i så kallat dikroiskt glas. Du kan kolla in den på British Museum i London. Den föreställer kung Lycurgos omgiven av vinrankor. I reflekterat ljus ser bägaren grön ut, men om du lyser genom den blir den plötsligt röd som vin. Det här är nanoteknik innan ordet ens fanns. Små partiklar av guld och silver i glaset påverkar hur ljuset bryts. Romarna de hade ju förstås ingen aning om nanopartiklar, men de hade hantverksskicklighet nog att skapa den här effekten. No, long story short, sen faller Rom. Glasproduktionen i väst blir av förståeliga skäl mer hackig. Men glaskonsten lever vidare i Bysans och i den islamiska världen. Och i Europa uppstår med tiden en ny glashöjdpunkt med start kring 1100-talet. Katedralfönstren. Det hela hänger samman med att arkitekturen förändras. Med gotikens spetsbågar, ribbvalv och strävbågar behöver väggarna inte längre bära hela tyngden. De kan öppnas upp. Väggar kan lämna över utrymme åt fönster i stora mängder. Så plötsligt blir glas mer än ett material. Det blir en hel show. Vid klosterkyrkan Saint-Denis talar abboten Suger om lux nova, det nya ljuset.
Människans sinne kan höjas mot det gudomliga genom det materiella. Ljuset som strömmar genom färgat glas är en bild av den himmelska nåden,
menar abboten. Och de är ju onekligen imponerande, de här gamla gotiska katedralerna, just tack vare de här fönstren. Jag rekommenderar till exempel ett besök i Notre Dame de Chartres med totalt över 2600 kvadratmeter glasmålningar. Där finns moderna målningar som är utförda av bland annat Marc Chagall, men de flesta är originalglas från 1200-talet. Tekniken bakom glaskonsten är en sorts sandwich av kemi och hantverk. Metalloxider för färg blandas i glasmassan. Kobolt för blått, koppar för rött, järn för grönt, svavel eller silver för gult. Glaset blåses upp till en cylinderform och plattas till, bitar skärs ut, målas, bränns och fogas med blyspröjs. Apropå kyrkfönster, en liten mytkorrigering här. Eftersom den brukar dyka upp då och då. Du har också kanske hört den här att gamla kyrkfönster är tjockare ner till för att, inom citat, glaset har runnit långsamt som en vätska i hundratals år, citat slut. Det här stämmer inte. Glas är alltid en fast kropp vid rumstemperatur. Ojämnheten beror på tillverkningen och att man ofta satte den tjockare delen nedåt av stabilitetsskäl. Vi går vidare. Nu kommer vi till mitt favoritögonblick i glashistorien. För att, tja, vad kan jag säga? Glasögonen. Snacka om game changer. Brillorna de dök först upp på 1200-talet i Italien. Vi vet inte exakt vem som låg bakom, men det finns en predikan av munken Giordano da Pisa 1306 där han säger ungefär: det är inte ens 20 år sedan man uppfann konsten att göra glasögon och jag har sett mannen som gjorde det. De första glasögonen är konvexa linser. Med andra ord, hjälp för den som har fått ålderssyn och har svårt att läsa, sy, snida eller skriva. Följderna av den här i princip väldigt enkla uppfinningen blir omvälvande, minst sagt. Plötsligt kan en skrivare, en munk eller en hantverkare fortsätta arbeta med precision långt efter att ögonen annars hade satt stopp. En förlängning av både yrkeslivet och kunskapens räckvidd. Och dessutom, glasögonen är den första stora vardagliga optiska tekniken. Glasögonen är bron mellan glasmästarens ugn och den moderna forskarens instrument. Först ute av de instrumenten är teleskopet. Året är 1608. Platsen är Nederländerna. Ett holländskt gyllene sekel är på väg att ta fart. Holländska handelsfartyg korsar haven. Holländska kartografer ritar om världen. Och i små holländska verkstäder slipar deras glasmakare linser för glasögon. I en sådan verkstad, kanske i Middelbury, händer någonting till synes obetydligt. I en sägen från den här tiden leker två barn med linser i linsmakaren Hans Lippershays affär och sätter ihop två stycken av dem, en konvex och en konkav lins. Barnen tittar mot ett avlägset kyrktorn och upptäcker att motivet blir förstorat. Lippershey tar sig en titt. Ser du faktiskt? Inte skarpare kanske, men större, närmare. Så han lämnar in en patentansökan hösten 1608 på någonting kallat en kikare. Ett instrument för att se fienden på långt håll. För jag menar, det är klart att det är så man tänker först. Militärt. Att kunna se deras krigsfartyg innan de ser dina. Men nyheten sprider sig snabbt i Europa. Patentet avslås. Inte för att idén är dålig, utan för att den är för lätt att kopiera. Andra optiker har redan gjort liknande saker. Och det är väl tur det, antar jag, av många orsaker. Jag menar, patentskydd på kikare. Nå, bara ett år senare hör en matematikprofessor i Padua talas om den där märkliga kikaren. Och eftersom Lippershey inte fick sitt patent beviljat bygger professorn en egen kikare. Slipar bättre linser och förbättrar förstoringen. Professorns namn är Galileo Galilei. Och när han vänder instrumentet mot himlen i januari 1610, då förändras inte bara hans karriär, utan hela världsbilden. Listan över saker han ser är lång. Fyra små ljuspunkter kring Jupiter, de så kallade galileiska månarna, Jupiters fyra största månar. Berg och kratrar på vår egen måne. Planeten Venus som visar sig ha faser, precis som månen. Galilei ser helt enkelt kosmos med nya ögon, bokstavligen kan man säga. En tub med två glasskivor kullkastar en världsbild som har stått stadigt i nästan 2000 år. Men glaset bråkar också med oss. För att se längre bort behöver du större linser som samlar in mera ljus. Men större linser ger kromatisk aberration. Färger bryts olika och ger regnbågskanter. Det är därför gamla teleskop ibland är absurt långa. Man försöker komma runt fysiken med hjälp av längd. Senare på 1700-talet kommer akromatiska linser där man löser problemet genom att kombinera två typer av glas för att få färgerna att mötas utan att brytas. Och parallellt med det här har vi det första mikroskopet som tittar på den inre rymden. Först diverse grova instrument runt 1590 till 1600 ungefär, men sen kommer Antoni van Leeuwenhoek på 1670-talet. Han slipar pyttesmå linser och når 200-300 gångers förstoring. Leeuwenhoek ser bakterier, protozoer. Han ser sina egna individuella spermier. Animalkules kallar han dem. En hel biosfär i en vattendroppe vars existens ingen hade någon aning om, som nu öppnas av glas. Vi står nu stadigt i upplysningstiden. Vetenskapen tar fart som aldrig förr, tack vare simpel sand som har smälts och slipats till linser. Men inte bara det. När vetenskapen går från klarhet till klarhet behöver den kärl som tål syror och värme och som låter dig observera och kontrollera vad som händer. Kolvar, bägare, rör, termometrar med mera. Kort sagt, glas. Laboratoriet är fött. Och så kommer ett underbart 1700-talsobjekt, Leydenflaskan. En glasbehållare som kan lagra elektrisk laddning. En tidig kondensator. Glas som container, så att säga, för elektricitet. Här kan jag inte låta bli att nämna ett kul litet sidospår. Glasharmonikan. Benjamin Franklin uppfinner 1763 ett musikinstrument med roterande glasskålar som man spelar på med fuktade fingrar. Mozart och Beethoven skriver musik för det här instrumentet.
And Mozart also wrote some music for it. Here's a bit of a solo piece that he wrote.
Folk blir skrämda av glasharmonikans spöklika klang och hittar på all världens historier om att den gör människor galna. Alla vet ju att det är blockflöjten som gör dig galen. Men den är inte gjord av glas, så vi ignorerar den. Och så hoppar vi 400 år framåt. På vägen ser vi hur glaset tar medicinen till nya höjder. Vi kapslar in vacciner i glas, förslutar läkemedel i glas. Utan rätt sorts specialglas stannar sjukvården. En global vaccinationskampanj numera hänger inte på att vi övertygar de bakåtsträvande vaccinskeptikerna. Det hänger bokstavligen på smält sand som har svalnat rätt. Men jag vill fokusera den moderna delen av storyn på ljus som löper genom glas. Från Galileos enkla kikare till någonting som bokstavligen bär hela vår digitala civilisation. Optiska fibrer. Det är ju egentligen bara vanligt glas. Men glas draget till trådar tunnare än ett hårstrå. En optisk fiber består alltså av en kärna av extremt rent glas, renare än vatten, omgiven av ett lager glas med lite annorlunda brytningsindex. Och det är just den lilla skillnaden som gör magin möjlig. När ljuset går in i fibern studsar det inte ut, det reflekteras tillbaka in. Om vinkeln är tillräckligt snäv uppstår det som kallas total intern reflektion. Ljuset blir inkapslat liksom. Det studsar fram längs tråden kilometer efter kilometer, nästan helt utan att förlora någon energi på kuppen. Det är som en ljusstråle som har fångats i en glasåder. Och det ljuset är alltså inte bara ljus, det är information numera. Varje blixtsnabb blinkning i fibern motsvarar ettor och nollor. Pulser som kodar samtal, videoströmmar, börshandel, din senaste googling och dessvärre en hiskelig mängd digitalt skräp, lurendrejeri och porr. Men det oaktat vårt moderna digitala nervsystem, internet, bygger inte på nervtrådar av koppar utan av glas. Ljus som pulserar i fibrar under oceanerna bär alltså på mänsklighetens samlade kommunikation. Men de där fibrarna är också ryggraden för AI. Serverhallar som talar med varandra med ljusets hastighet, maskininlärning, klimatmodeller, medicinsk forskning. Allt rör sig genom sand som har blivit genomskinlig. Och nästa steg då? Optiska datorer där beräkningar sker med fotoner istället för elektroner. Glas är redan avgörande i kvantmekanik. Extremt stabila optiska resonatorer, lasersystem, vakuumkammare. Kvantkommunikation bygger på att kontrollera enskilda ljuspartiklar. Och det kräver glas av nästan overklig renhet. Annat då som glaset utlovar i framtiden. Vi utvecklar smart glas som kan mörkna med en elektronisk signal och spara energi i byggnader genom att anpassa fönstrets genomskinlighet efter solen. Vi hittar på nya sorter av ultratunt glas som kan böjas och vikas. Glaskeramer som klarar temperaturer och påfrestningar som skulle ha fått medeltidens glasmästare att tappa andan. Och så finns den riktigt långsiktiga visionen att lagra mänsklighetens data i glas. Forskare experimenterar redan med att skriva information med laser inuti kvarts i tre dimensioner med hållbarhet i tusentals, kanske miljontals år. Ett arkiv för civilisationen, bokstavligen inristat i sand. Det är häftigt att tänka på det. Ett amorft material, alltså som saknar kristallin ordning. Ett fruset kaos av kisel och syre håller på att bli grunden för våra mest precisa teknologier. AI och kvantkommunikation. Kanske är det inte metallerna, inte plasten, inte ens kiselchippet i sig. En produkt av sand, det är också det sistnämnda. Utan kanske det är det genomskinliga tysta glaset omkring dem som är den verkliga infrastrukturen för det nya millenniet. Det är helt galet fascinerande på riktigt att vi tog något så enkelt som sand, hettade upp det, frös dess kaos och skapade ett fönster mot universum. Och allt började med att någon tittade ner i botten av en ugn och såg en glänsande droppe. Och med det sätter vi punkt för veckans kvanthopp. Vi hörs igen nästa lördag, då trillar ett nytt avsnitt in på Yle Arenan. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!